Play. Programledare idag är Pekka Kenttälä. Minä olen Erik Rengström.
Ines, Marie, Lilian, Silvia.
Men varför är dopdatumet så väldigt speciellt för mamma Sofia och pappa prins Carl Philip?
Och vad skiljer egentligen ett kungligt dop från andra barndop?
Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Strax P4 Extra.
Vi följer utvecklingen i den eskalerande konflikten mellan Israel och Iran. Attackerna mellan länderna har fortsatt och dödssiffrorna stiger. Hur funkar det om man blir sjuk på semestern? Eller när man är föräldraledig? Det reder vi ut. Och förlorar Hammarby i veckan förstörd? Walter Skarsgård är aktuell i ny Beck-film. Och han har nyss tagit körkort. Kanske tar han bilen hit. Han är dagens gäst. Nu får du Ekot och sporten, så hörs vi.
I Israel har dödssiffran stigit till minst 8 personer efter att Iran i natt avfyrat robotar som svar på de israeliska dödliga attackerna mot Iran under helgen. Och i ett inlägg på X har Israels försvarsminister Katz hotat med vedergällning och att civila kommer att lida. Så här säger vår korrespondent Samar Hadros om det uttalandet.
Ja, det tolkas som att Israel kommer att attackera civila mål som hämnd på att civila Israel har dödats. Men många civila har redan dödats i Iran. I helgen så attackerade Israel ett flervåningshus där 60 civila dödades enligt Iran, varav 20 var barn. Idag så höll talesperson för det iranska utrikesdepartementet en presskonferens där han visade upp bilder på iranska barn som har dödats i israeliska attacker. Flera av de kärnfysiker som dödades av Israel dödades tillsammans med sina familjer.
Samar Hadros. I Gaza uppges 20 människor har dödats i samband med en matutdelning idag, skriver AFP. Enligt det Hamas-kontrollerade civilförsvaret ska israeliska styrkor öppnat eld mot människor som var på väg till hjälpcentret. Den israeliska militären uppger för AFP att den undersöker uppgifterna. Efter en stor polisinsats har en internationell narkotikasajt stängts ned. Den har över 600 000 användare och beskrivits som en av världens största marknadsplatser för narkotika på Darknet. Och i samband med insatsen har flera svenskar gripits, uppger svensk polis. Regeringen vill göra det lättare för privata aktörer att skänka gåvor till kulturen och tillsätter därför en utredning som bland annat ska titta på regelverket för skattelättnader i samband med gåvor och donationer. Och utredningen, den ska vara klar i maj nästa år. Det var nyheterna från Ekot med Julia Brynolfsson.
Sporten inleder med ett norskt rättsfall. Nu har domen fallit mot Gert Ingebrigtsen. Norrmannen frias från åtalet som gäller misshandel mot sonen till lika löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen och mot sin dotter. Däremot döms han för vållande till kroppsskada mot dottern. Hans advokater uttalade sig i samband med domen. Gert Ingebrigtsen är friad eftersom rätten har funnit rimligt tvivel om målsägandens påståenden. Rätten har inte funnit tillräckliga bevis för att Gert Ingebrigtsen har uppträtt på ett sätt som utgör misshandel. Ingebrigtsen döms till villkorlig dom motsvarande 15 dagars fängelse samt skadestånd på knappt 10 000 svenska kronor. Åklagaren yrkade på 2,5 års fängelse. Gert Ingebrigtsen har hela tiden nekat till brott.
Reporter Moa Berander, vi börjar blicka fram mot vinterns OS.
Gabriel Landeskog är uttagen till Tre Kronors OS-trupp.
Få in han i vår grupp känns väldigt inspirerande och bra.
Det säger ishockeyförbundskaptenen Sam Hallam som idag presenterade 6 spelare till OS i Milano-Cortina där flera tunga NHL-namn finns med. Rasmus Dahlin, Viktor Hedman, Adrian Kempe, William Nylander, Lucas Raymond och Gabriel Landeskog är de första som blivit uttagna. Landeskog som missade hockey-VM på hemmaplan gjorde nyligen comeback för sitt Colorado efter 1000 dagars frånvaro.
Reportrar här Gustav Bjärresten och Pontus Lind. Men innan dess väntar sommarens fotbolls-EM och idag släppte Norge sin trupp.
Bland de 23 uttagna fanns flera välkända namn. Men Liverpool-anfallaren Sofie Roman Haug petas ur truppen. Under VM 2023 fick Roman Haug chansen i startelvan och levererade ett hattrick. Den norska förbundskaptenen Gemma Granger har tagit ut stjärnor som Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Guro Reiten och Frida Månum.
Reporter här Ida Ekroth.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Och vi följer förstås med i utvecklingen när det gäller den eskalerande konflikten mellan Israel och Iran. Attackerna mellan länderna har fortsatt och dödssiffran stiger på båda sidor. Hur funkar det om man blir sjuk under semestern eller när man är föräldraledig? Det ska vi försöka reda ut. Och idag så skulle ju Liberalerna ha presenterat sitt förslag på ny partiledare. Nu blir det inte så, för det verkar inte vara någon som vill bli ny partiledare. Lite senare i programmet så pratar vi också om bältros. Vi började med det förra veckan här i P4 Extra. Och det var så många som hörde av sig och berättade om hur man drabbats. Och många reagerar också på att vaccinet är väldigt dyrt. Så att idag ska jag prata med Folkhälsomyndigheten. Och det är så här, att förlorar Hammarby då är veckan förstörd. Han menar också att han har mer ångest än de flesta. Beck-filmerna, ja, de är både bra och dåliga. Hur många han lovat göra egentligen, undrar jag. Walter Skarsgård kommer hit och han har nyss tagit körkort. Ny vecka med P4 Extra. Du är väldigt välkommen. Det här är Coldplay. Feels like I'm falling in love. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Now my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. The flowers grow. Forever. Attackerna mellan Israel och Iran har fortsatt. Efter helgen uppges minst 224 personer har dödats i Iran och i Israel uppges siffran vara minst 13 döda. Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till P4 Extra.
Tack så mycket.
Hur allvarligt skulle du säga att läget är just nu enligt din bedömning?
Nej, men det är oerhört allvarligt. Vi har ju aldrig någonsin sett den här typen av attacker mot Iran och från Iran mot Israel i den här omfattningen. Och det många är oroade för såklart är ju att detta också ska spridas till att, så att andra länder i regionen blir indragna.
Att Israel väljer att attackera Iran, varför sker det just nu?
Ja, Israel har ju länge och Benjamin Netanyahu har ju länge sagt att man vill hindra och stoppa Irans kärnteknologiprogram. Man menar ju att det bland annat finns en militär vinkel på den också som gör att man misstänker att Iran vill få fram kärnvapen. Och det kom ju också en rapport från IAEA här tidigare under våren som visade att det fanns brister och Irans efterlevnad när det gällde det här programmet. Det i kombination med att Iran är oerhört försvagat just nu, framför allt på grund av att de proxygrupper och som Iran har nära samarbete med och allierade med, det vill säga Hezbollah och Hamas framförallt, är oerhört försvagade. Och dessutom har Assad-regimen i Syrien fallit gör att Israel så att säga, har en möjlighet att slå till nu mot ett oerhört försvagat Iran.
Men hur har civila i Israel och Iran reagerat på det som nu händer?
Jag följer ju framförallt israelisk politik då. Det man kan se där är ju att de israeliska befolkningen överlag är oerhört oroade över Iran och ser Iran som ett stort hot kopplat till att de försöker, om de nu försöker få fram, att de försöker liksom skaffa sig kärnvapen och aldrig har erkänt Israels rätt att existera. Så här finns en stor skillnad mellan till exempel den otroligt splittrade bilden och uppfattning bland israelerna, till exempel gäller kriget i Gaza och förhandlingar och icke-förhandlingar där och så vidare. Medan när det gäller Iran just så är man djupt oroade och står med stor sannolikhet bakom det som sker nu. Sen handlar det ju väldigt mycket om såklart om hur lång tid det tar och hur länge detta pågår, för det är ju en oerhörd påfrestning på det israeliska samhället att ha det så här. Så att jag kan framförallt uttala mig om Israel just för att jag följer det nära. Mm.
USA nämns i det här sammanhanget. Hur sannolikt är det att just USA kommer att dras in i den här konflikten?
Det amerikanska presidenten Trump, enligt de flesta bedömare, vill ju inte han in i något krig. Utan han har ju tvärtom då försökt förhandla med Iran här nu om att få till stånd ett avtal när det gäller det här kärnteknologiprogrammet bland annat. Det som kan hända är ju att Iran väljer att attackera amerikanska baser, till exempel i Irak eller Bahrain eller andra stater i regionen, och då blir det svårare för USA att hålla sig utanför det här mer direkt då. Så det är väldigt avgörande hur Iran väljer att agera här som svar på det som pågår nu.
Och sen har vi länder som Irak, Syrien, Libanon och Jordanien. De hamnar ju mitt emellan de här två länderna, Israel och Iran. Vilken roll spelar de och hur kommer de att påverkas eller kanske redan påverkas?
Alltså det stora skiftet här är ju, som jag var inne på innan, att Assad-regimen har fallit och den nya regimen och ledningen i Syrien har varit tydliga med att man inte vill bli indragen i något krig. Man har också haft direkta samtal tidigare med Israel när det gäller vissa frågor och så vidare. Så att här ser vi en stor skillnad. Tidigare hade det inte sett ut på det sättet, utan då hade det också varit en front mot Israel så att säga, som Israel också har behövt bekämpa. Men nu med stor sannolikhet kommer de att försöka hålla sig utanför. Och det gäller ju alla stater i Mellanöstern, inte bara de här staterna du nämner nu, utan samtliga stater i Mellanöstern vill ju hålla sig utanför det här kriget. Och jag tror också att en anledning till att många av de här staterna med Saudiarabien i spetsen gick ut väldigt snabbt och fördömde Israels attack mot Iran handlar delvis om detta också, att man är rädd att bli indragen. Man har, många av de här staterna har amerikanska baser på sitt territorium och man är rädd att bli indragen på det sättet i det här kriget.
Nu strider ju Israel på två fronter, för samtidigt som konflikten med Iran så pågår ju fortfarande attackerna i Gaza. Hur påverkar det här Israel att ha de här två bollarna i luften?
Ja, Israel har ju haft flerfrontskrig flera gånger historiskt, 67 bland annat, 73. Och nu var det visserligen länge sedan, men det här är ju såklart en bedömning som har gjorts på absolut högsta militära nivå. Och där har man bedömt att man klarar av detta. Så att det är säkert medräknat i den här kalkylen och det här beslutet som man har tagit, att man ska klara av det.
Som situationen ser ut just nu, finns det överhuvudtaget någon väg att lugna ner situationen mellan Israel och Iran?
Ja, det finns det alltid, och jag tänker på just diplomatiska lösningar. Vi ser ju här också att Trump pendlar eller säger lite olika saker, men han pekar ju hela tiden på den här förhandlingsvägen som ska finnas öppen då fortfarande mellan Iran och USA. Samt kring det här kärnteknologiprogrammet då bland annat. Men sen finns det också andra diplomatiska påtryckningar som pågår såklart nu. Men jag tror att det viktiga här är också delvis det handlar det om när Israel anser att de har uppfyllt de målen de har satt upp. Och det är svårt att bedöma. Det är svårt att få en uppfattning om hur framgångsrika utifrån ett israelskt perspektiv de här attackerna har varit hittills. Så mycket av vissa av de här faciliteterna och anläggningarna ligger ju också långt ner i marken så att säga, och går inte att nå enkelt med den typen av bomber som Israel har. Så att det är svårt att veta just nu när Israel kommer att bedöma att de har uppnått det de vill och är intresserade av att trappa ner attackerna.
Och vad tror du vi kan vänta oss av de närmsta timmarna, men kanske också de närmaste dagarna?
Ja, det är ju alltid svårt att säga, men min bedömning är att det kommer att fortsätta ett tag till. Iran har ju varit tydlig och varit ute och sagt att man kan tänka sig att avsluta de här attackerna och gå tillbaka till någon form eventuellt av förhandlingar då om attackerna uppe från Israel. Men jag tror att med tanke på det jag varit inne på, att Israel ser den här med stor oro på det här programmet och med att de också ser att de har den här möjligheten just nu på grund av att Irans proxys är så svagade, så tror jag att de israeliska attackerna kommer att pågå ett tag till i varje fall, och då också de iranska motattackerna.
Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med på EFRA Extra.
Tack, tack.
Det här är Miss Li på måndag.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk, det är när. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Oh, ska sluta ringa dig mitt i natten. Ska börja dricka varannan vatten. Och om du någon gång kommer tillbaks, ska jag vara så jävla bra. Jag kommer vara sund och balanserad. Så himla ordningsam och motiverad. Ja, jag ska visa dig att jag har ganska bra potential. Ge mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag. Jag ska ta tag i det på måndag.
Vi har gått in i midsommarveckan. Jag vet att det finns en hel del som är ganska pepp på hur den här veckan slutar. Midsommar är ändå fint alltså. Vi tar lite Bananarama och jag hoppas de får fel, för de sjunger om en cruel sommar. Det vill i alla fall inte jag ha. För sommaren så dyker det ganska ofta upp en del frågor kring vad som egentligen gäller vid sjukdom, semester och föräldraledighet. Fredrika Järnehall-Box från Försäkringskassan, du gör mig sällskap nu och vi ska gå igenom det här lite grann tillsammans, du och jag, hur saker och ting funkar. Välkommen!
Tack så mycket!
Men du Fredrika, vad ska man göra då om man blir sjuk under semestern?
Ja, men det första man ska göra är att ta kontakt med sin arbetsgivare och berätta att man har blivit sjuk, så man har möjlighet att avbryta sin semester och ta en sjukdag istället.
Okej, så att, det är inte så här att man ska alltså inte behöva vara sjuk och liksom bränna semesterdagar på det när man ligger med 38 graders feber eller vad man nu kan ha, 39 kanske.
Nej, man har möjlighet att sjukanmäla sig även om man är på semester. Men där är det viktigt att man har med sig kontaktuppgifterna till sin arbetsgivare och hör av sig första sjukdagen så man kan avbryta sin semester i tid.
Men tror du folk vet om att det funkar på det här viset?
Och jag vet inte. Jag hoppas ju det och tror det. Men det kan ju vara så att man kanske tänker att det här går över snabbt eller jag är ju ändå ledig och sådär. Så här får man ju själv bedöma om man är så pass sjuk att man vill ta sjukdag och avbryta sin semester eller om man vill göra på ett annat sätt.
Men du, det är ju intressant också. Vad gör man egentligen när man avbryter sin semester för att vara sjuk? För att när man är sjuk i vanliga fall då går man inte till jobbet. Men nu då så är jag på semester, jag kanske är i mitt sommarhus och så upptäcker jag nej, nu är jag så risig så jag kan inte fortsätta arbetet med den där brunnen som jag hade sett fram emot nu på semestern. Jag tänker, vad gör man bedömningen? Man har ju ändå goda möjligheter att ta det lugnt.
Ja, men det är ju, där får man göra en egen bedömning utifrån hur man mår helt enkelt. Jag skulle nog rekommendera att man kan ringa sin arbetsgivare eller sin chef och rådfråga lite eller prata hur gör jag, så här mår jag, hur ska jag göra?
Mm. Så. Har du någon så här lite tumregel kring hur man ska tänka, hur sjuk behöver man vara för att ringa det där samtalet egentligen?
Ingen direkt tumregel, men jag tänker som att om man blir sjuk på sitt vanliga jobb, som om man vore i tjänst, om man inte kan utföra sitt jobb. Ibland kan man jobba hemifrån eller på distans och kanske utföra jobbet ändå, men det beror ju på också vilket jobb man har. Mm. Så det är ju utifrån den situationen som man befinner sig i. Och, så jag skulle nog rekommendera att ha en dialog med din arbetsgivare om du känner dig osäker.
Mm. Jag får liksom bara upp de här bilderna av att är jag för sjuk för att ha semester? Ska jag ta semester från semester? Ska jag vara sjuk från semester? Alltså det finns, man skulle kunna göra en sketch också, men det finns ju naturligtvis ett stort allvar i det här. En tumregel kanske är, om jag hade jobbat, hade jag gått till jobbet då? Det kanske är någon form av riktlinje också. Men om jag då bestämmer mig för att jag är sjuk, jag har semester, då kontaktar jag min arbetsgivare och då får jag tillbaka semesterdagarna alltså.
Ja, men precis. Då använder du ju inte dina semesterdagar, utan du har ju då sjukdagar med sjuklön istället. Så de finns ju kvar då, dina semesterdagar.
Och om man blir sjuk när man är utomlands då, en rejäl magsjuka på solsemestern, vad är det som gäller med intyg och kontakt med Försäkringskassan?
Ja, men det är samma sak där som att du, om du blir sjuk hemma, i alla fall om du är inom EU, så tar du kontakt med din arbetsgivare och meddelar att du har blivit sjuk. Sen kan det ju vara så att du behöver vård och är utomlands. Så är du inom EU och har EU-kortet med dig, har man ju möjlighet att få sin vård bekostad av Försäkringskassan eller av EU-kortet om man behöver vård. Och då betalar man bara sin patientavgift och så står Försäkringskassan för den andra kostnaden av vården.
Det känns ju som att det EU-kortet du nämner, det kan underlätta en del. Vad får jag tag i det då?
Ja, men det beställer du på försäkringskassan.se på vår webbsida. Och är det så att du har beställt kortet och inte fått hem det till att du ska resa, så finns det möjlighet att få ett tillfälligt kort. Men kolla upp det. Och det här gäller ju då inom EU och Norden. Så ska du resa längre bort, så är det ju andra delar du behöver kolla upp. Hur din försäkring täcker eventuellt sjukvård och så.
Just det, och där får man ta eget ansvar. Du, om man då är på semester, man har med sig sina härliga barn och så blir det allihop eller något av dem sjukt, kan man då vabba istället för att ta ut semesterdagar?
Det kan du göra, och då är det samma sak där. Du tar kontakt med din arbetsgivare och säger att du behöver avbryta semestern för att ta ut vabb istället. Och det kan du göra upp till barnet till 12 år, har du möjlighet att vabba.
Är det samma grej, ska jag tänka på samma sätt om vi är utomlands på semestern och barnet blir sjukt?
Ja, det är samma regel inom Sverige som det är inom EU. Så samma sak där också. Så reser du utanför EU så kan det vara andra saker som gäller, men inom EU så är det samma som i Sverige. Så då har du möjlighet att vabba. Mm. Och då söker du om ersättning för vabb när barnet har blivit friskt igen.
Okay.
Och meddelar din arbetsgivare då att nu går jag tillbaka på min semester.
Bra! Det var ju inte jättekomplicerat, men nu har vi i alla fall tydligt klart för oss vad som gäller. Stort tack säger jag till dig, Fredrika Järnehall-Box, som alltså jobbar på Försäkringskassan.
Tack!
Här är Banasona Band. Det är Frida Örn och Kalle Moreus, och det låter så här. Till the music starts again.
There's a rumble, mountains crumble, while you break apart inside. There's no escaping the sounds it's making, the noises in your mind. But if you let your heart be patient, you can hear the silence then. There is nothing wrong. Starts again till the music starts again. There's always someone wanting something that you can't afford.
Strax är han här, mannen som just tagit körkort och är aktuell i ännu en Beck-film. Jag är nyfiken på hur många han ska göra och hur det går för Hammarby i fotbollen. Det påverkar hela hans tillvaro. Walter Skarsgård är dagens gäst.
Klockan är 13:30 och det betyder lokala nyheter från P4 Göteborg.
En internationell polisinsats har stängt ner en av världens största sajter för narkotikahandel som drivits av flera svenska knarkhandlare på Darknet. På sajten fanns över 500 000 användare och det är en av få marknadsplatser som tillåtit försäljning av syntetiska opioider som fentanyl. Vid tillslaget var 73 svenska säljare aktiva och polisen räknar med fler gripanden framöver. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Efter att ha blivit opererad för bröstcancer drabbades hon av komplikationer. Såret läkte inte och hon diagnostiserades med sepsis.
När jag skulle gå upp i badrummet och fick syn på mig själv, då svimmade jag av chock över att hur fruktansvärt det såg ut. För det var alltså ett 15 cm långt öppet sår.
Det var i mars förra året som Katarina Bjurström utanför Stenungsund genomgick en bröstcanceroperation. Själva operationen gick bra, men såret, som var ihoplimmat, blev inflammerat och öppnade sig. Katarina fick bege sig till Sahlgrenska igen.
Då har jag väldigt, väldigt, väldigt hög feber och inser inte själv hur sjuk jag är. Och blir då inlagd. Och samma eftermiddag så på riktigt exploderar hela bröstet. Det bara spricker upp. Och det forsar ut vätska i form av blod, var, vatten, allt.
Katarina opererades flera gånger men blev ändå allt sämre. Och till sist stod det klart att hon drabbats av sepsis.
Jag kunde lika gärna dött där och då, men det förstod jag ju inte själv. Jag tror jag fick 2 eller 3 riktigt kraftiga antibiotikakurer intravenöst då.
Och då vände det?
Ja, till slut.
Hur mår du idag?
När det gällde själva bröstet så mår jag väl okej, men psykiskt har detta satt sig väldigt hårt.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Fler lokala nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio Play och på sajten sverigesradio.se. Bland annat hela P4 Göteborgs granskning av polisens nya hårt kritiserade hundförarbilar där bullret inne i bilarna gör att hundarna blir stressade och mår dåligt. Jag heter Niklas Malmberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Walter Skarsgård är här. Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är du själv?
Det är bra. Gud, du hade en helt annan energi än vad jag hade, så jag känner nu att jag får komma ner.
Nej, men jag kan komma upp. Ja, men det är bra. Fan, hur läget sitter? Vad händer? Nu kör vi.
Det kändes helt naturligt. Ja. Och om det var så du upplevde mig, då vill jag verkligen tona ner lite.
Nej, men jag menar bara, om jag drar upp så kan vi hitta någonstans
där
i mitten.
Liksom. Nu möts vi. Mycket bra. Jag har suttit här och pratat lite om att du ganska nyligen tog körkort. Så jag undrar om du körde bil hit.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, men åkte du bil?
Ja, jag åkte taxi.
Ja, jag vet att du har varit lite förvånad över att taxichaufförer kan köra som de gör, men att du inte riktigt klarade uppkörningen på första.
Ja, så är det verkligen. Mm. Alltså, gud, ja. Jag började köra upp ganska många gånger av flera olika anledningar.
Ja.
Men klarade teorin på första, vilket förvånade mig själv.
Jaha.
Men när man var ute och övningskörde mellan uppkörningar, om man följer alla regler och kör, jag var ändå ganska bekväm med att köra bil. Det var som sagt, det var nog snarare lite pressen av uppkörningarna som gjorde att jag misslyckades än att jag inte kunde köra. Men så kör man runt och ser, ja, men även vanliga bilförare, men ofta taxibilar som kör, alltså så här, där jag sitter, flera gånger har jag frågat min körskollärare, jag bara okej, men det där kan ju inte vara lagligt. Mm. Ja, men nej, det där ryker ju körkortet alla dagar i veckan om en polis ser det här. Oh. Och det händer liksom 14 gånger per timme man är ute och kör. Mm. Så jag säger bara, fan, alla kör ju så här. Kan inte jag få komma undan med någon litet fel på min jävla uppkörning? Och så så kan jag få det där kortet istället.
Men märker du att du själv har börjat bli lite mer kreativ i din bilkörning nu när du faktiskt får vara ute och köra själv?
Nej, men alltså jag har inte kört så mycket själv, utan för jag har ingen bil liksom. Jag tog ju som sagt nyss körkort, och sen har vi filmat ganska mycket bäck sen jag tog körkortet, så jag har liksom inte haft tid till en början, och sen har det blivit lite så okej, shit, nu, liksom.
Så nu börjar det kännas läskigt igen?
Ja, men lite så, nu är det lite läskigt igen, men jag tror att det är lugnt. Jag känner nog inte att jag är en sån som kommer ta ut de här galna svängarna och köra runt som taxichaufförer kanske gör.
Nej,
framförallt inte eftersom man har ju också en sån här startperiod i några år eller vad det är. Alltså att
på prov kan,
ja, exakt, man får ju så här prov.
Du får inte ens tänka på att köra mot gult.
Nej, precis. Då är det kört. Och jag kan inte göra om den här processen igen. Så jag håller hårt i det här körkortet nu. Sätter mig aldrig bakom ratten någonsin igen. Bara så jag inte behöver ta om det.
Du är aktuell i en ny Beck-film, och det har lite grann med det här körkortet att göra. Vi ska prata om det och en hel del annat. Walter Skarsgård är alltså dagens gäst i P4 Extra. Jag är väldigt glad för det. Det här är Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, Southside town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally P4 Extra gästas av Walter Skarsgård. Och jag verkar ju ha svårt att släppa det här med körkortet. Jag är så glad att du har det. Men du nämnde ju att det blev ett par uppkörningar. Vill du avslöja hur många uppkörningar det blev?
Jag tror att vi var uppe på 6 till slut.
Jaha.
Där någonstans.
Nu ska vi se. Det upplever jag ändå som kanske ganska många.
Ja, det är ju väldigt många. Alltså, men ett är ju bra.
Ja, det är ju tippen toppen. Men det är ju ganska många som kör en eller två gånger och får göra om.
Ja, så är det ju verkligen.
Men alltså, var det lite forcerat? Hade du bråttom?
Jag tror att det var nerver framförallt. Och att jag liksom, när jag körde med min körskolelärare så kunde man vara lite mer avslappnad. Och då kunde jag köra helt okej. Jag körde liksom, en av uppkörningarna som vi pratade om lite var att jag skulle köra upp i Farsta. Men min körskolelärare hade bokat fel månad.
Okay.
Så vi var där månad för tidigt. Och då hittade han en tid samma dag på eftermiddagen i Norrköping. Så jag kör ju då 2 timmar ner till Norrköping.
Aha.
Utan något problem och liksom felfritt i stort sett.
Aha.
Kommer ner och klarar ändå inte uppkörningen när jag väl är där. Och då börjar man misstänka att det sitter lite i huvudet.
Men du, vad körde du på då? Vad var det de hade åsikter om den gången?
Då var det en stoppskylt. Aha. Så det gick så jävla bra. Jag kände att fan, det här är så bra. Jag hade bra snack med instruktören och jag bara, det här känns skitbra. Och så kommer vi till en så här, det är helt tomt, det är inte en bil någonstans på vägarna. Och så kommer vi till en T-korsning liksom. Mm. Men så är det, det är så väldigt mycket buskar på ena sidan, så jag är så fokuserad, återigen stressad och nervös. Jag är så fokuserad på de här buskarna för att se om det kommer någon bil, så jag kör fram lite. Och helt plötsligt så stannar han till. Han bara, Walter, det är en stoppskylt, du måste stanna. Jag bara, nu hade jag missat en stoppskylt som stod där bland buskarna någonstans.
Ja.
Och det var det enda. Han bara, annat än det, han bara, det var ingenting liksom. Bara, men då fick jag inte. Och det var min andra, så jag var så här, snubblade på mållinjen på den andra. Men sen sätter det sig i huvudet.
Ja,
och så blir man lite stressad.
Men jag tänker att många som lyssnar nu, runt om i landet så är det just där man skaffar sitt körkort typ samma dag som man fyller 18. Då har man en uppkörning. Man vill ha sitt körkort, det är tidigt. Du fyller 30 i oktober.
Ja.
Det typiska Stockholmssyndromet kan man säga.
Eller kanske inte det typiska, men
det är otypiska.
Jag har en storebror som fortfarande inte har körkort.
Ja, okej, vilken av dem?
Sam.
Jaha, okej.
Okay. Så jag har ju levt hela mitt liv på Söder. Vi har landställe och sådär, men det går ju bussar hela vägen ut liksom. Aha. Och båtar och sådär. Så det har aldrig riktigt behövts liksom.
Nej.
Och sen är det också så här, ju längre man väntar och så blir det mer av en grej. Och min stora syster tog också ganska nyligen körkort, så vi är alla lite sena i familjen. Eller inte alla, några var väl tidiga, men ganska många av oss är rätt sena.
Ja, okej. Okay.
Men det är som sagt innerstan. Alltså, så här,
ja, det är inte helt ovanligt. Liksom. Man träffar vuxna som inte har körkort.
Ja, fan, verkligen.
Hade man gjort det typ i Hedesunda?
Det
hade varit jättekonstigt om man inte hade körkort och var 30. Mm. Jag vill bara säga det. Så det är olika.
Men det tror jag att jag inte är från Hedesunda.
Ja, Hedesunda hade säkert haft dig, det tror jag. Men du, Beck. Nu är det dags igen. Vet du vilken film i ordningen det är? Alltså totalt tutti.
Jag vet, alltså det är 52... av våra, ska man säga, med Peter Haber.
Okay.
Jag vet inte hur många...
Därför den heter Beck 52, den osynliga mannen kanske.
Precis, jag tror att det kan
förstår.
Vara så.
Men
sen, så det har ju gjorts några tidigare där. Det var ju några med Gösta Ekman och sådär.
Just det.
Så jag vet inte hur många de var, om man ska räkna med alla Beck-filmer som har gjorts.
Mm.
Men vi räknar ju från Peters första.
Såklart. Och jag tänker så här, det måste vara ett ganska skönt jobb, missförstå mig rätt. Att liksom ha ett kontrakt på flera filmer. Du vet, Beck-filmer, det vill folket ha.
Ja.
Så att du vet att du har kontrakt på så många filmer. Vill du säga hur många?
Nej.
Aha. Men är det tvåsiffrigt?
Nej.
Alltså,
nej. Alltså,
hur har de tänkt?
Nej, jag vet inte. Vi tar det lite som det kommer.
Ja. Men vadå, är det två kvar? Fyra?
Jag vet inte riktigt hur många det är kvar.
Klart du vet.
Nej, men vi är lite i processen med sånt här.
Oh, det diskuteras. Mm. Ska jag ringa någon?
Nej, jag tror
det
att,
alltså,
jag tycker, så vitt jag vet så är allting löst och fint och klart. Men
okay.
Sen får vi ju se hur många filmer de vill göra. De har ju inte officiellt greenlightat någonting efter de två vi precis har gjort.
Nej, men det är ju inte filmer som folket hatar i alla fall.
Nej, det verkar gå ganska bra.
Intrycket är ju det, verkligen. Så här 100 år senare ungefär. Men, och då tänker jag så här, att vara skådespelare då och ha det kontraktet och veta, ja, det blir en Beck-film med den här liksom, regelbundenheten för mig, eller då och då har jag Beck-inspelning. Härligt kunna luta sig tillbaka i, tänker jag. Det är
verkligen
en bransch som är som den är, tänker jag mig. Men sen måste du bli låst ibland också. Har du fått tacka nej till kul grejer på grund av Beck?
Ja, inte så mycket, men lite grejer har man missat på grund av Beck. Så blir det ju liksom. Framförallt med tanke på att Wilhelm som karaktär har tagit mer plats, framförallt då i 51 och 52 som kommer nu, så är Wilhelm med väldigt mycket.
Mm.
Och då blir det ju, då finns inte så mycket utrymme att flytta runt eller hitta en tid liksom. Har man lite färre dagar, då kanske man kan, om man är ute i god tid, kanske kan försöka snacka så, men går de här sista dagarna där kanske jag kan, eller sådär. Men är man med mycket, då är det ju det som gäller liksom.
Hur lång tid tar det att spela in en Beck?
Några månader, vi körde väl från mars till slutet på maj typ.
Ja.
Det är när vi gör två.
Mm.
Så när vi gör fyra, det har vi gjort förut ju, då är det typ februari till midsommar ungefär.
Mm. Hur går det för Wilhelm?
Ja, men det går han har det lite tufft. Ända sen film 50 så har han haft lite tufft. Och film 51, för de som har sett den, slutar ju ganska tufft för honom också.
Verkligen.
Så det vi har framför oss i film 52 är Wilhelm som behöver gå igenom ganska mycket och har en del att hantera. Så han är på en bräcklig resa, skulle jag säga.
Men, alltså, vi är ju saliga över att Peter Haber vill fortsätta göra de här filmerna. Ja. Nu ler du, nu kommer den här frågan. Du vet vad jag ska fråga nu. Men är det så att du är påläggskalven? Det är du som kliver in och tar över den dagen Peter Haber säger att nu är jag klar med Beck, hej på er.
Jag vet inte. Alltså, det är klart att det finns ju en tanke med att Wilhelm, som också heter Beck, har fått en större roll. Och det utgår jag från, att det finns ju en tanke med att om Peter skulle känna att han inte vill, så har de en Beck med i Beck-gruppen igen. Mm. Men vi är ju en ensemble, och jag tror snarare att liksom, från vårt håll så vill vi ju såklart att Peter ska vara med för alltid.
Ja,
men,
jag håller med.
Men om han väljer att lägga av, då är det nog snarare att det blir en ensemble, tror jag, som fortsätter. Det är ju lite så det är nu också. Det är ju lite olika huvudpersoner i olika filmer. Liksom, film 51 var ju Wilhelms film bland annat. Och sådär. Så det är en komplicerad fråga. Ja. Det är ingenting som har satt sig sten. De har inte kommit med och sagt nu ska du vara med i 50 filmer och nej, nu är du nya Martin Beck. Utan
inte än.
Men
det var ett fint och solidariskt svar, Walter, det tycker jag.
Tack.
Ja.
Tack.
Jag har min idé klar för mig. Men du, då har du fått lära dig, du fick spela ishockey i Börje-filmen, ja, om Börje Salming. Du har också din Toronto Maple Leafs kepa på, Living the Brand, mm, underbart. Och sen, nu har du lärt dig köra bil för den här filmen.
Ja.
Alltså, vad siktar du på? Det är ju ett ganska kul upplägg i din bransch, att du kan, rätt för det ska du lära dig något spännande handarbete, väva mattor eller så.
Ja, men verkligen. Alltså man hoppas ju att man ska få lära sig mer grejer. Alltså, det är såna här grejer som man egentligen inte kan gå och vänta på, men hoppas lite att man kan gå och vänta på sig. Ja, du kan inte vänta på att någon ska ge dig en roll där du får träna och lära dig åka skridskor och köra bil och allt sånt där. Men det kommer jag att snacka med min brorsa Gustav om någon gång, att han vill säga, alltså, om du vill göra roller som till exempel Börje, alltså roller då du behöver vara lite mer fysisk, då måste du träna själv. Du kommer inte få de rollerna om inte du först gör jobbet för att se ut som man kanske ska göra för sådana roller. Om man ska spela en viking.
Och då tänkte
viking,
du,
eller
det får vara.
Ja, lite så. Nej, men då började jag fluktuera upp och ner i vikt lite och sådär. Men sen så hade jag ju en sån otrolig tur att vi hade sån framförhållning att jag fick 2 år på mig att preppa inför Börje.
Mm.
Och jag var ju väldigt villig också att pausa mitt liv från att jag var 25 till 27 liksom. Och det var ju bara Börje som gällde då.
Mm.
Och sen när Filmlands kommer och säger, fan, vill inte du ta körkort? Jo, ja, men ska vi göra det då? Ja. Så kändes ju som, det var ju så givet liksom,
ja,
att, nej, men så jag har haft väldigt tur att man fått lära sig så mycket med hjälp av produktionerna då, ja, som har varit kul, så generösa och sett till att man får göra det. Och
men åker du någon skridskor nu? Du har fått körkortet är klart, men
körkortet
du kör ingen bil. Hur är det med skridskorna? Åker du någon grillar,
ja,
i kungsträdgården?
Nu är det ju sommar och sådär. Men,
jo, jag
men,
fattar att det.
Men nej, jag har inte åt så mycket. Jag åkte lite när vi skulle göra pressen för Börje och sånt där. Mm. Men sen har det liksom.
Men fattar du bättre än de flesta?
Ja, men jag är okej. Okay. Jag kan åka skridskor.
Det kan du verkligen. Jag har sett det på film.
Ja.
Det är Walter Skarsgård som gästar P4 Extra. Det här är Albin Limeldau, Elvis, I Love You. Och sen blir det mer av Walter. Selfish and it's all a lie. Got some fear in my face, a bloody joker. I'm still trying to get my album back, but I guess it's kind of over now. I keep faking till they find me. Changed up about as much as a man can do.
it's okay. Should have called her back yesterday. But I will never play it sweet and safe. If I don't want to live my life, I might find myself satisfied. So I'll get back on the sofa. Every side I love you, I love you, I love you.
P4 Extra i din radio. Mitt emot mig sitter Walter Skarsgård, aktuell i en ny Beck-film. Beck 52, den osynliga mannen. Du, jag var inne på det här, du fyller 30, det är oktober. Ska det firas?
Ja, men det ska det nog.
Ja.
Jag har inte bestämt vad jag ska göra än, riktigt.
Nej.
Men jag tänker jag har lite tid kvar.
Men vilken typ är du? Är du, jag drar igång en stor fest med alla jag känner? Eller är du, jag drar på en resa undan mig lite härligt, eller...?
Jag vet inte. Jag brukar inte planera, alltså jag brukar inte göra så mycket för mina födelsedagar. Min bästa polare, han har planerat in några överraskningsfester till mig vid olika tillfällen som har varit. Ja, två gånger har jag gjort det faktiskt. Senast förra året. Och han
det så det 39, det var kul.
Ja, nej men precis. Så det, nej men han, det var, ja, det så det, de stora liksom firandena jag har haft har varit organiserat av andra. Så jag vet smidigt. Inte riktigt vad man ska, ja men otroligt, och det har varit en sån jävla lyx. Men så jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu när man måste liksom komma på någonting själv.
Nej. Men det som också är intressant är att du är inte yngst i hela din syskonskara.
Nej.
Men du är ändå du är din mammas yngsta barn, det, till exempel.
Jag var ju också 14 när de småttingarna föddes då. Så ja. jag växte ju upp som yngst.
Just det. Liksom. Och småttingarna, det är, jag har intervjuat Kolbjörn, som ju också siktar på skådespeleriet. Ja. Jag har sällan träffat en så ung person som tog sitt kall på så stort allvar. Det var underbart, kan jag säga.
Ja, han är fantastisk.
Men är du där då? För du har sagt till mig någon gång, nu tar vi lite på det här. Du och Gustav bollar mycket. Mm. Ni är ganska tajta i syskonskaran. Men är du då så där så att du vänder dig åt andra hållet och så får du liksom peppa och stötta bland annat Kolbjörn?
Ja.
100%. Jag vet inte, Ossian är yngsta.
Ossian är äldre. Aha, Ossian okay. Han ska börja gymnasiet nu.
Oj, så pass.
Ja, han är... Vad blir det, 16? Mm. Och Kolbjörn är 12.
Ja, just det.
Nej, men verkligen. Alltså, så här, och jag är väldigt nära båda mina småbröder. Alltså, de har tagit efter mig ganska mycket med olika intressen och tv-spel och sånt där. Så det, jag har liksom, just det som jag också var närmast, och det var mina första småsyskon, så för mig var det lite mer speciellt liksom, att få ha småsyskon för första gången. Så jag har verkligen tagit på mig ett slags ansvar kring dem och sådär.
Vad mysigt.
Ja, men det är fantastiskt. De är så otroligt mogna och fina killar.
Vad roligt.
Nej, väldigt härligt.
Du har sagt någonstans att du har mer ångest än de flesta.
Ja. Nu vet inte hur mycket ångest de flesta har.
Men... Jag tänkte bara, hur mäter vi det här?
Nej, men det som jag landade i var väl lite att jag började gå i terapi för en massa år sedan. Och där någonstans förstod jag att folk inte kanske mår som jag gör hela tiden. Alltså jag var så här, vadå? Man har inte ångest hela tiden. Det är inte så man lever livet. Det här är inte liksom normen. För det trodde jag. För jag visste liksom inget annat. Så länge jag kan minnas så har jag haft ångest ganska konstant.
Har du liksom också kunnat sätta fingret på det? Eller trodde du att så här mår alla människor?
Nej, men det var det. Innan terapin så trodde jag att det var så man mådde bara.
Men vad fick du att gå i terapi då? Får jag fråga det?
Ja, nej, men det var flera saker. Jag hade varit lite stökig period och sådär.
Hade du en stökig period?
Ja, det var stökigt i livet. Inte som att stökigt som att jag gick runt och festade mycket. Utan det var relationer och lite emotionella situationer som gjorde att jag landade i att det kanske är lika bra att bara testa det här. För jag hade aldrig gjort det innan. Och det rekommenderar jag verkligen till alla som lyssnar. Men för mig blev det en ögonöppnare. Att säga, folk mår bra annars egentligen till vardags. Liksom. Mm. Det ska vara någon slags norm. Det förstod inte jag.
Så, och har du liksom hittat den nivån för dig själv nu då? Alltså att du kan gå runt...
Nej. det jobbar vi på. Jag går fortfarande i terapi ut nu i många år. Och jag tycker det har hjälpt väldigt mycket. Men jag håller väl fortfarande på att försöka lista ut liksom lite nyckeln till mitt mående. Mm. Sen som med det sagt, alltså när det kommer till psykiskt välmående, det är en konstant process, du blir aldrig klar liksom. men jag försöker väl jämna ut det lite mer och sådär.
Jag blir ändå nyfiken, jag tycker du sätter ord på det väldigt fint och jag uppskattar också att du känns bekväm att dela, så därför vågar jag ställa några frågor så får du bara dra i bromsen när du ledsnar. Men när känner du att det här påverkar dig som mest?
Alltså det är svårt det där, för att det är liksom inte, jag har inte så här triggerpunkter riktigt. Alltså så här, när det här händer så påminner det om... Vissa sådana grejer finns det såklart med tanke på min uppväxt och min mamma som är nykter alkoholist och sånt där. Så det är klart att det finns lite sådana grejer som är lite mer konkret. Men överlag så är det ju, det kan komma lite när som helst och hela tiden. Ja, det är en underliggande ångest ganska hela tiden. Och sen vissa dagar är det tuffare och andra dagar är det bättre. Och det beror lite på liksom hur mycket man har rört på sig, hur mycket man har gjort grejer, hur mycket man fastnar i huvudet och sånt där. Så det kan vara liksom...
Var är du idag?
Ja, men idag är lite dipp faktiskt.
Asså?
Varför? Men det är också som sagt på tal om att det inte alltid finns en anledning. När jag vaknade i morse och kände man bara lite off. Och det är inte i hela världen, då får man bara... tackla dem från det perspektivet istället. Men...
Är inte det lite grann en nyckel? Att det är inte hela världen. Nu verkligen. Får jag hantera det här.
Verkligen. Och att ha folk nära sig som kan förstå det här. Liksom, att det inte blir... Alltså om man har en partner eller nära vänner som kanske känner en osäkerhet kring om jag drar mig undan eller mår lite sämre. Då skapar det väldigt mycket mer problem. Jämfört med om jag kan säga att idag är jag lite... Sverige, så har man folk nära sig, vilket jag verkligen har turen att jag har, som kan vara så men då fattar jag. Man behöver inte göra en stor grej av det, men då vet man att jag kanske inte kan möta lika mycket som jag kan en annan dag.
Nej, liksom. Och just att du sätter ord på det.
Kommunikation är väldigt viktigt.
Jag förstår det. Men du, någonting som kan ge ångest, det är en förlust för Hammarby. Ja, jag törs nästan inte säga det nu. Nej. När du sa att det var en lite liksom en
nej,
dag
men,
du kommer
snett
underifrån. Men hur mycket påverkar det dig?
Det kan bero på väldigt mycket. Det beror på vilket lag vi förlorar mot. Hur det ser ut i tabellen, vad det betyder poängmässigt, hur vi förlorar, hur vi har spelat, alltså sådär. Det är mycket som spelar in, men det kan ta väldigt, väldigt hårt.
Jag vet att du och en kompis hade suttit och pratat någon gång, och då så hade ni kommit fram till att tänka att för nästan alla andra är det en helt vanlig söndag. Och så lever ju jag mitt liv.
Ja, men precis.
När det är Hammarby spelar, det är en vanlig söndag.
Så tänkte vi när vi, det var borta derby mot AIK nu i år, som alltid är en väldigt jobbig match. Det är derby och det är borta mot AIK. AIK är väldigt stark hemma. Och att ta sig ut dit, för mig känns det som att åka till Mordor. Att åka till Solna, jag avskyr det. Så det var så här, det här var också derby som poängmässigt i toppen av ligan, det var nästan lite avgörande redan nu för hur det kommer gå i guldstriden sen. Förlorar vi den, då hade det varit väldigt, väldigt läskigt. Så jag och min kompis, vi var så här, jag klarar inte av att åka på den här matchen. För dels att ta sig dit, ta sig därifrån är också en misär. Så kommer vi åka dit, tänk om vi torskar, jag pallar inte. Så vi bara, nej, vi sätter oss hemma, vi kollar bara på tv. Vi brukar åka på alla de här borta matcherna mot Gnaget. Liksom. Men i år, det går liksom. Och så satt vi där och vi hade sån ångest, vi kunde inte käka lunch, man mådde illa inför matchen då. Och då sa min polare, tänk för att det går folk här på gatan, för dem är det här en helt vanlig söndag. Men för oss så är livet pausat idag. Liksom.
Jag försöker inte börja skratta här.
Nej, men det är okej att skratta.
Av respekt för dessa känslor som är så starka.
Jag tycker man får skratta åt det. Men jag tycker också faktiskt liksom, jag tycker lite synd om folk som inte får känna de här känslorna på det här sättet. För det är någonting så befriande med att få känna känslor på liv och död utan att det finns några riktiga konsekvenser.
Ja,
det är så otroligt utsläppande att kunna bara få känna den här euforin när man får ta en vinst och att få bara bryta samman lite en dag när det går dåligt och få leva lite mer med de här känslorna. Det är faktiskt för någon som också har svårt med känslor och sånt där ibland, så är det en otrolig upplevelse. Och jag tänker det, även när man mår dåligt ibland av fotboll, så känner jag fan, det här är...
Vatten, tack.
Och här är Ekot. En 65-årig man i hemtjänsten i Timrå kommun dömdes idag till drygt 3 års fängelse för att ha våldtagit en äldre dement kvinna. Enligt domen i Sundsvalls tingsrätt har mannen gått hem till kvinnan efter sin arbetstid och där utnyttjat kvinnans beroendeställning. Han har erkänt våldtäkten men nekar till brott, skriver P4 Västernorrland. Mannen har anklagats för liknande brott vid 3 andra arbetsplatser. På onsdag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Många bedömare tror att det blir en räntesänkning till 2%. En av dem är Kristina Nyman som är chefsekonom på Handelsbanken.
Givet att inflationen som jag bedömer är under kontroll så behöver ekonomin nu mer stöd. Vi behöver verkligen få den här återhämtningen i svensk ekonomi så att inte det skjuts ytterligare på framtiden och riskerar att få en negativ utveckling på arbetsmarknaden.
Det lutar åt att landets bolånetagare får en räntelättnad lagom till midsommar. Aktörerna på räntemarknaden räknar med en sänkning på onsdag med 25 punkter till 2%. Och inför beskedet har ett par banker sänkt sina bolåneräntor. Dock är det relativt små sänkningar. Men alla är inte överens. En som går emot strömmen är Danske Bank, där Susanne Spektor är chefsekonom. Hon säger att det är ett knepigt läge, men tror att Riksbanken ligger still med räntan.
Inflationen är för hög och företagen signalerar fortsatta prisökningar. Och vi tror att det vore klokt att verkligen se att prisplaner och inflationen kommer ner, inte minst med de nya riskerna för energipriserna efter helgens eskalering mellan Iran och Israel.
Susanne Spektor tror istället på en räntesänkning efter sommaren och att styrräntan sen stannar där resten av året.
Reporter Ylva Tidevall. Frankrike har blockerat flera israeliska vapentillverkares montrar på den stora flygmässan Paris Air Show, rapporterar AFP. Runt montrarna har en stor provisorisk vägg satts upp som inte tillåter insyn. Enligt en fransk regeringskälla visade företagen upp anfallsvapen som bland annat används i kriget i Gaza, vilket ska brukas.